Guds fred. Vi ska sända ett rop upp till han som hörer det svakaste rop från en synder i nöd. Låt oss be. Vi påkallar dig, Herre Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och vi tackar dig att du är den du ger dig ut för att vara. Ja, vi påkallar dig, du som har sagt, rop till mig och jag vill svara dig. Och förkynna för dig stora och ufattliga ting som du icke känner. Då ville vi ta dig på ordet ikväll och be dig om det du själv har lovt. Kunde du för någon själ åpenbara dig på en slik måte att det blev en djupare insikt i evighetens hemlighet. Och så må du skjula ditt vittne i din nåde så icke jag står i vägen för din sanning. Det ber vi Jesus. Amen. Vi ska också ikväll läsa från Kolosserbrevets första kapitel. Från vers 24 till 27 i Jesu namn. Nå gläder jag mig över mina lidelser för dere. Det som ännu mangler i Kristus lidelser, det utfyller jag på mitt eget köd för hans legeme som är menigheten. För den är jag blivit en tjänare i kraft av det hushålderuppdraget Gud har gitt mig för dere och utföre Guds ord. Detta mysterie har varit skjult från evighet av och genom alla släkter. Nå är det blivit uppenbart för hans helige. För dem ville Gud kungöra vår rik på härlighet. Detta mysteriet är bland hedningefolkene. Det är Kristus i dere, hoppet om härlighet. Amen. Korsets evangelium. Vi må huska det att evangeliet, det har från starten varit korsets evangelium. Och det kommer att vara korsets evangelium intill den dagen basunen lyder och Herren kommer att upprätta sitt rike. Korsets evangelium. Frälsens mysterium. Kristus i dig. Hoppet om härlighet. Ser du det? Kristus i dig. Hoppet om härlighet. Han talar om en hemlighet som har varit skjult. Men nu är den uppenbar. Vis man vill få tag i den. Och gider och söker lite. Och så säger han att Gud önskar att kungöra vår rik på härlighet. Denna hemlighet är bland hedningefolken. Det vill säga bland dig och mig. Vi ska för vi går vidare ta tid och läsa också från vers 19. Någon vers i samma kapitel. För det var Guds vilje och la hela sin fylde ta bolig i ham. Och ved ham förlike alla ting med sig själv, där han gjorde fred vid blodet på hans kors ved ham. Enten det är de som är på jorden eller de som är i himlen. Och dere som för var främmande och fiender av sinnelag i deras onda gärningar, har Gud nå förlikt med sig själv vid hans köds legeme vid döden, för att stille dere fram helige och ulastliga och ustraffliga för sitt åsyn, om dere bara blir ved i troen, grundfästet och faste, och icke lar dere rocka från det hopp som evangeliet ger. Och evangeliet har dere hört, det är blivit förkynt för vår skapning under himmelen, och för det är jag, Paulus, blivit tjänare. Vi kan se att i vers 19 till och med 23 så snackar han om Jesu verks subjektive, eller objektive, unnskyld, gjerning for oss. Mens fra vers 24, som vi stanser for i kveld, handler det om det subjektive. Vi kan si konsekvensen, følgende av det han har gjort. Og altså, det merkelige er at den søndag som det her er foreslått som prekentekst, så har man merkelig nok kuttet bort vers 24. Den er ikke med. Man starter i 25. Og da tenkte jeg at det er veldig viktig å ha med vers 24. For at ikke dette korsets evangelium og budskap til frelse skal forvandles til en falsk lykkereligion, en bekvemlighetsteori. Paulus, han skriver ikke om sine lidelser for å beklage sig eller for å få medynk. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, sier han. I den svenske bibeln står det, nå gleder jeg meg mitt i mina lidanden. Det er ikke selve lidelsen han gleder sig over, men hans liv, hans håp og hans tanke er forankret i noe som er mer fast og sikkert enn de yttre omstendigheter han opplever. Det er forankret i noe mer enn øyeblikket. Hans øye er salvet slik at han ser litt lenger enn til graven. Ja. Jeg må si, som nyomvend var jeg nok så entusiastisk. Og jeg må si, min første tid som kristen, de tre første måneder, så visste jeg nesten ikke hva en fristelse var. Gud gav meg en brudetid, og jeg trengte det. Jeg hadde så mange sår fra barndom og oppvekst. Jeg hadde så mange ting som trengte lekdom, så Gud gav meg liksom en brudetid. Men sen kom kampen. Sen kom striden, anfektelsen, det hele. Och jag måste bara säga det att och inrömme, jag har grått mer efter att jag blev frälst än före jag blev det. Och likväl, och någon gånger följde jag det som om Gud hade glömt mig. Han hade ju inte det. Han har ju omsorg för mig. Men inte sant att jag har ju ett köd som inte liker vanskligheter. Och så tänkte jag någon gånger, har du glömt mig, Gud? Men sån är det icke. Det har blivit en del tårer, jag ska icke sticka under stol med det. Livet som frälst blev icke så rosenrött som jag tänkte de första månader. Och likväl, jag bytte det icke bort. Det kan jag ärligt säga. Jag vill heller gråta samman med en uppstanden och levande Jesus än att ha det lättvint och juble i världens falske glädje som leder till tomhet och rastlöshet. Du ser, Gud är god. Han är det. Jo, det har blivit en del tårer. Men jag äger nog idag som jag icke ägde som nyomvänt. Och det är den fred som övergår all förstånd. Jag ska inte pröva att förklara den för dig. För hvis jag ska förklara för dig något jag inte själv förstår, då blir det rot. Jag förstår den inte. Jag kan bara säga att jag har fått nåde och erfara den. Ja. För det jag trodde var glädjen i Gud det första året jag var frälst, det visade sig att vara de yttre omständigheters fred. Livet gick så grejt och jag hade så mycket att glädja mig över att det var väldigt lätt att säga jag gläder mig Herren. Och jag trodde det var det. Men så plockat Herren av mig lite av det jag hade min glädje i. Så mycket att till sist så hade jag lust att säga att Gud, vad nå? Varför ska jag be till dig om det inte hjälper? Varför ska jag ha det sån? Varför ska jag tro på dig om det inte är någon hjälp i det? Och till sist så såg jag så mörkt på det att jag sa ju inte att jag önskat mig döden, men egentligen var det ju det jag sa. För jag sa, hvis livet ska vara sån Gud, då ser jag ingen mening med att leva. Nej. Och jag har en Gud som icke är så taleträngd. Jag må bara säga det. Du kanske har mer i kontakt än vad jag har. Han är ofta också stille. Där jag syntes jag mest skulle få ett svar. Och så någon gång svarar han så tydligt att jag är icke i tvil om vem det är. Och då skulle jag nästan önska han icke sa något, för det är ofta så obekvämt för mig det han säger. Ja. Och så säger jag där att hvis livet är sån, ser jag ingen mening med att leva. Då talte Herren till mig och sa, gläd dig i Herren. Atter vill jag säga, gläd dig i Herren. Käre Gud, sa jag. Du tränger väl icke att driva jön med en stackare hvis du icke hjälper mig. Och det var nästan som jag hade lust att knyta näven mot Gud och säga, käre Gud, vad har jag att glädja mig över? Och då sa Gud, nej, du har ju ingenting du. Du har ju bara mig. Men var det icke mig du skulle glädja dig över? Tänk så gott att jag fick bli avklädd och uppdage att det jag ropte ut, glädje i Herren, det var egentligen glädje i yttre omständigheter. Men han förkastet mig icke. Han ribbet mig för alla mina stötter och så rejste han mig upp. Och det är något annat än att vara båret av de yttre omständigheter. Och jag vill gärna se det. Det finns en glädje och en fred som varer och så där tårarna renner. Det finns en glädje och ett hopp som varer när alla utvägar synes att vara stängt. För det vilar icke på yttre omständigheter. Det vilar icke på mina förelser. Men det vilar på den gudomliges löfte. Det vilar på detta Kristus i dig, hoppet om härlighet. Och så säger Paulus Noe, det som ännu manglar i Kristus lidelser, det uppfyller jag i mitt liv för hans legeme som är menigheten. Det må vi ha klart för oss. Det manglar icke Noe i Kristi fullbrakte frälsesverk. Det manglar icke Noe när det gäller det Kristus led för våra synder. När det gäller den saken säger han när han utånder, det är fullbrakt. Så det är klart. Men här handlar det om något annat. Kristus lidelse är detta att det förakt och det hat som Kristus mötte, det må också de som följer ham möte. Glädje, fred och välsignelse, ja. Men också lidelse. Det är ju många av oss som önskar att undfly lidelsen, icke sant? Den är vi rädda för, i vart fall jag. Och han talar om att ta ditt kors upp och följ mig. Vi brukar ibland kors på en fel måte. Vi kan säga om en som är väldigt syk, ja, han har ett tungt kors att bära. Det är en prövelse, det är en av din nöd och den vansklighet som är på syndens jord. Men det är icke ett kors. Det är mycket motgång vi möter, både frälst och ufrälst. Det är icke kors. Kors är den lidelse du har på grund av din trohet mot Kristus. Det är kors. Det är så mycket vanskligheter i världen som vi icke kan värja oss emot. Som vi icke kan välja, det bara kommer. Ingen bestämmer över sin hälsa. Den mest välbalanserade ekonomi kan raseras i ett ögonblick. Men här, när han säger ta ditt kors upp, då är det något du kan välja att gå förbi och droppa. Men säger Jesus, hvis du gör det, så har du ingen del i mig. Ta ditt kors upp. Välj det. Plock det upp, säg ja till det. Alltså, vi är genom Guds ord och Guds helige ande fött på ny till ett levande hopp. Och där det här nya livet får näring och växer, där går det icke an och skjule. Du vet, det är ju lite förvirrande. Man kom tillbaka ifrån en tur bak järntäppe den gång och hade mött folk i stora vanskligheter, men som överflödet av glädje, tacknämlighet och hopp. Och så läser man i Bibeln där Jesus säger: en by som ligger på ett fjäll kan icke skjules. Det är troen han talar om, den levande tro. Och så kommer du på ett menighetsrådsmöte och så säger de: vad i all världen ska vi finna på för att folk ska förstå att vi äger något som de icke har? Ja, men säga, tänk om hemligheten är att vi icke har det. Det är ju lite problematiskt hvis vårt problem är det motsatte av det Jesus säger. En by som ligger på ett fjäll kan icke skjules. Det går icke att skjula det. Och så säger vi, hvordan i all världen ska vi få folk till att se det? Icke sant, när en kvinna blir gravid och det nya livet växer, så blir det icke så väldigt länge för det märkes. Icke sant? När hon är i syvende och åttende månaden så behöver hon icke finna på något för att folk ska upptaga att hon bär på ett nytt liv. Så sant man icke är helt blind, så ser man ju det. Alltså, jag tror vi har lagt oss en teoretisk Gud och en teoretisk tro. Det går icke att skjule, och så är det med den levande tron, säger Jesus. Och ser du, det är nettopp det här nya liv som märkes i vardagen, som världen icke kan tåla. Ska jag läsa något från Johannes evangeliets 15 kapitel? Vers 18, hör. Det är Jesus som säger detta: när världen hater dere, då ska dere vite att den har hatet mig för dere. Var dere av världen, då ville världen älska sitt eget. Men fördi dere icke är av världen, men jag har utvalgt dere av världen, därför hater världen dere. För det vi har blivit ett annorledes folk. Kristus han led för att försona våra synder och genlösa menigheten till ett liv i glädje och fred. Men icke sant, när vårt hjärte hänger fast vid det som finns i denna världen, så blir det tåke över freden och glädjen. Och då ska vi icke miste så mycket av det vi har här nere, för glädjen blir borta. I Hebreerbrevet står det om en menighet som med glädje fick de beröva dere allt det dere hade. Det hade varit en menighet som brant för Gud. Och han sa, med glädje. Den bevarte de, själv när de var berövet absolut allt de hade. Sån glöd var det i menigheten. Läs i Hebreerbrevet om det. För det skrämmande är att det går bara en liten tid och så säger han: men dere är blitt slöve till att höra. Ja. Själv i den levande menigheten skedde det nog. Nej, det här har vi ju hört för, det här kan vi. Ja, må vi höra något nytt. De var blivit slöve till att höra. Du ser, Kristus, han ville genlösa menigheten till glädje och fred och till ett åndeligt överflödande liv. Men världen hatar sannheten och hatar Kristus. Man vill icke veta av ordet synd. För någon år sedan så var det en tv-program, ett intervju i Sverige med en politiker som skulle stoppa någon friskola. Nu skulle det verkligen ryddas upp i tingen. Och så säger den unge journalisten: ja, men det är ju bara en par tre år sedan du stod här på skärmen och sa att du ville bana väg för frihet och för valg och för möjlighet. Och då talte du för det här. Vad är det som har skett eftersom du nu är så mot de kristna friskolor? Oh, nej, nej, det har du missförstått, sa han. Han hade ingenting emot kristna friskolor. Nej då, folk tar inte skada av att lära ett fadervår och ett salmevers, sa han. Det har vi bara gott av, sa han. Så. Nej, han var inte emot kristna friskolor. Nej, det jag vill till livs, det är de här mer extremt religiösa grupperna som säger att Noe är synd. Va? Vad skapar du för hållning i samfundet då i Sverige? När du berättar det svenska folk att visst du möter en kristen som säger att Noe är synd, då är han inte kristen, då tillhör han en extremt religiös grupp. Du snackar om. Men du ser, syndens förfärdliga frukt och konsekvens, den försvinner ju inte bara för att man slutar att snacka om den. Ikke sant? Visst du får en dödlig sjukdom, så försvinner inte sjukdomen om du slutar att snacka om den. Och i en världen som har format en kultur utan Gud, där väljer man att förtränga sannheten. Sannheten om synden, sannheten om döden. Nu är vårt folk blivit så förblind att man fruktar icke döden längre. Och djävulen triumferar. Du ska inte gå långt tillbaka så bara ett dödsfall i familjen. Så rystet är den dypaste hedning. Men nu har också döden blivit något naturligt, som man säger. Paulus, han säger att alla som vill leva gudfryktig i Kristus Jesus ska bli förföljt. Så vill du vara kristen och inte bli förföljt, bara la vara och lev gudfryktig. Lev utan helliggörelse och låt det bli en teori. Menigheten är kallt för Kristi legem på jord. Och hodet för legemet, det är Kristus. Och som Guds barn så är var och en av oss lemmer på detta legeme. Och det är många lemmer. Och de kan jammen vara forskjellige. Jag begynner att bli gammal och väl så det. Men det är nog en fördel med det också. Det är nog en fördel med att leva länge, ja. Visst man får leva länge med Gud. Du skönner, jag har levt så länge nu att jag har begynt att inse att Gud har förbehållit sig rätten och välsigna människor med andra meningar än mina. Det är inte det jag menar som är tegnet på renlärighet, men det är vad skriften säger. Och oavsett vår forskjellige lemmene är, och oavsett hur många lemmer det finns på Kristi legeme, så finns det bara ett hode. Så hvis jag möter någon kristen bekänner som inte har Kristus som hode, så må jag reagera. Paulus kallar allt som sker i efterföljelsen för Kristus lidelser. Visst det är på grund av vårt standpunkt för Kristus. Vi må huska att de här gudsfientliga krafterna, de är lika verksamma idag. Paulus säger i Filipperbrevet, hör, dere har fått den nåde, icke bara att tro på Kristus, men också att lida för ham. Ja. Han säger till dig i Filippi, dere lider nå. Tänk, dere har fått den nåden. Vänner, glädjare, tänk, dere är aktet värdige och lide för Jesu namns skull. Ja, det är inte något småtter i det. Han sitter i fängsel när han skriver det här. Och talen är klar. Och så säger han att en kristen har inte bara del i Kristi seger, och allt det evangeliet tillbyr, men han har också del i smärten och lidelsen. Och så säger Paulus, det är för menighetens skyld han lider. Och så gläder han sig. Och som jag sa, icke över själva lidelsen, men över att det här är något som ingår i Guds frälsesplan. Paulus vet att han har en plats i den planen. Han är kallad till att vittna om Guds Messias, om den korsfästade och uppståndne Kristus. Och så säger han, ska jag ge det vittnesbördet vidare, oavkortet, där kommer jag att möta lidelse. Där är det inte möjligt att undslippa lidelse. För den, det vill säga för Kristi legeme, för den är jag blitt en tjänare, i kraft av det förvalteruppdrag Gud har gett mig för dere, och fullföre Guds ord. När det gäller att fullföra Guds ord, jag läste det blir för många år sedan, så blev det ett tungt kall, och jag tänkte, är jag en av de som har kallet att fullföra Guds ord, vad ligger det i det? Men Guds ord löste mig. Hör vad Herren säger till Jeremia i 1:12. Då sa Herren till mig, du så rätt, för jag vill våka över mitt ord, så jag fullbyrder det. Ja, halleluja. Yes. Jag ska icke fullbyrda Guds ord. Jag ska bara hålla mig till ham som fullbyrder det. Och då vill han i sin nåde fullbyrda det genom mig. Det är ju så stort man kan nästan inte tro det. Det är något annat än att vinna på lotto alltså. Du ser, Jesus han inbjuder dig till att stole på att han har makt till att tillfredsställa ditt djupaste behov. Han inbjuder dig till att verkligen lära Gud och känna. Barnabas Piper sa, jag trodde jag kände Gud för jag kunde alla svar, sa han. Han blev aldrig stilt mot väggen. Och han hade ett Guds ord för en varje situation. Och det är flott med människor som svarar med Guds ord. Men, sa han, jag bedro mig själv och tro att detta och ha alla svar var detsamma som att ha en virkelig relation med Jesus. Men det var det inte. Men han vaknade upp. Gud vill väcka oss alla för vi ska ut av tiden. Du ser, när vi lär Gud få lov till att göra något nytt i våra liv, gripa in i våra liv, då får vi något som är långt mer än bara det korrekta svar. Lå oss dagligen bli fyllt för hans överflödande förråd. Daglig dricke av den kilde som aldrig går tom. Låt han fylla dig. För många år sedan gick jag på något som heter Markens i Kristiansand. Och så kommer det en ung gutt och sa, hallå gamle svenske, och som går det med dig, sa han. Jo, tack, sa jag. Mitt beger flyter över. Åh, är du hovmodig, sa han. Har du hört? Vad är det för ett gudsbilde? Det är något som är värre än att mangla ydmykhet. Och det är falsk ydmykhet. Det finns det sällan något botemedel mot. Det är inte lov att säga att Gud har varit god mot mig. Mitt i livets smärtor. Det är inte lov att säga att han står vid ord. Han salver mitt hode med olja och mitt beger flyter över. Är du hovmodig? Kära vänner, världen kan nog acceptera att man säger att man tror på Jesus. Men viss munnens bekännelse förenas med helliggörelse och ett liv i Guds frykt, där får man sitt pass påskrevet. Kristus lidelser är icke att undgå, och särskilt i den tid vi lever. Men icke sant, det är så fristende att tona ner. Vi säger det som är sant, men vi säger icke allt, för att det där är följsamt. Man ska ju icke provocera, nej. Men alligevel. Och när han talar om disse lidelser han utfyller, så är det icke något som ger han några meriter eller förbedrar stillingen för Gud. Det har ingenting med hans frälse att göra, men fördi han är frälst. Fördi han har fått allt. Icke något att lägga till eller plussa på. Men nettopp fördi att frälsen är fullbrakt. Och han vilar i hans verk. Och han har mottagit den helige ånds utrustning till tjänste, lever och vandrar i onden, och så möter han motstånd. För att säga det enkelt, Paulus har ingen jämmelavet Jesus. Han var inte sån att han läste något plock här och där och så sen tänkte han sig som Gud var. Så när man samtalar om Gud säger inte Paulus, ja, jag tror att Gud är sån. Men han sa, så säger Herren. Han sa, så står det skrevet. Nu är det vi snart en tro för ett värt Guds barn. Paulus var icke anpassad efter tidsånden. Han anpassade sig icke efter tidens krav. Och det märkliga är att varje generation tror att de är de smartaste. Jag menar, bara det skulle ju få oss att ana att syndefallets skada har trängt djupt. Det är helt otroligt. Varje generation tror det är de som har skönt det. Ikke sant? För förr visste de ju inte så mycket. Förr var ju allting synd då. Förr, ja. Men nå. Men de som kommer efter då? Ja, men de har ju inte den erfaring vi har. Nej. Så vi är bäst. Mm. Tänk att vi i det hela tatt tänker i det banor det visar hur blinde vi är. Helt otroligt. Det fallne mänskets hovmod och självbedrag. Mänsket gör sig själv till Gud. När man pekar på något konkret, en förmaning eller något Guds ord, säger, ja, du tolkar det sån, säger han då. Ja. Men jag ska säga att jag aldrig mött det. När någon har bekänt sin synd och jag i Jesu Kristi sted tillsäger han syndernas tillgivelse, då säger han icke, ja, så du tolkar det sån. Nej. Men nåde och tillgivelse, det tror vi och det förstår vi, tror vi. Kära vänner, det är tillbaka till det här. Paulus följde den Jesus som Moseböckerna, profetskrifterna och salmen är vittnet om. Det var den bibel den första tidens kristna preka. Men den har ju vi avskaffat. Vi har avkuttat våra judiska rötter och så har vi ingen helig Gud längre. Detta har jag talat till dere för att dere ska ha fred i mig. I världen har dere trängsel. Jesus överlevde icke som lyckopolitiker. Han hade icke något tilltalande program. Följ mig och du skall få trängsel. Jag måste säga, jag kom ut ifrån artistvärlden och brottslighet och alkohol. Och så kom Jesus. Och han lovet mig icke guld och gröna skogar. Han lovet mig icke lycka. Men han lovet han skulle sända mig som ett får bland ulver. Och han lovet jag skulle bli missförstått. Och han lovet det skulle bli vansklig och trängsel. Ingen guld och ingen gröna skogar. Och så likeväl. Jag hade aldrig mött någon som han. Det var noe ved hans blikk. Det var noe ved hans budskap. Jeg bare visste, ham må jeg følge. Ja. Og ham har jeg fått lov til å følge, midt i all min brist og skrøpelighet, for det hadde ikke vært så lite av. Men altså, jo, det er lett å møte misforståelser i denne verden, men altså, Jesus sier at han har overvunnet verden. Det er derfor djevelen raser sånn nå. Djevelen har en viss makt i vår tid. Men den er begrenset og den er kort, den tar slutt. Og djevelen vet at hans tid er begrenset og derfor gjelder det å forføre så mange som mulig. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av genom alle släkter, men som nå är blitt åpenbart för hans hellige. Den här hemligheten, det är Kristus. Den här hemligheten är en person. Frälsen är en person. Han heter Jesus. Och så har vi tillgång till samma rikedom, härlighet, framtid och hopp. Ikke bare for Guds Israel, men også for hedningene. Og hemmeligheten er Kristus. Kristuslivet består ikke bare i at jeg tror at Jesus er Guds sønn, som døde for mine synder, men hemmeligheten er at Kristus lever i meg. Ja. Det sier Guds ord. När du kommer hem ska du slå upp Romerbrevet 5:10 och så stryka under hela verset. För om vi, mens vi var Guds fiender, blev försonet med Gud genom hans söns död, vår mye sikrare ska vi då icke genom han bli frälst vid hans liv. Jag är försonet vid hans död, men jag blir frälst vid hans liv. Tänk när det gick upp. Efter all kamp och all sträv så kommer Gud och säger att slut med det där. Och pröva att få till och leva det kristna livet. Släpp Kristus till och låt Kristus få leva sitt liv i dig. Jag fann ut att jag hade lagt för stark betoning på Kristi död. Den må alltid forkynnes, for den er selve grunnlaget. Må aldri komme bort ifra det. Men altså, det er jo tragisk om vi kun forkynner hans død, og ikke forkynner hans liv. Da går vi vilse. Det forløser oss fra vårt eget strev. Når Gud i sin nåde åpenbarer denne hemmelighet, Kristus i dig, herlighetens hopp. Det är ditt härlighetshopp det. Han väntar att få leva sitt liv i och genom dig. Reformatorn Luther, han var jammen icke snö. Vet du vad Luther sa? Luther sa, den värsta Kristusförnektelse jag vet, det är alla disse som förkynner så mycket om det fullbrakte verk på Golgata. Men litet eller intet om den helige ånds gärning i våre liv i vardagen. För, säger Luther, Kristus har icke alene köpt oss fri från syndens skyld. Kristus haver förlöst oss från syndens makt. Reformatorn visste vad han snackade om. Stöv av hans skrifter, läs dem och praktiser dem. Det är så många som kallar sig lutheraner idag och det är icke pejling om vad Luther säger. Visst är det sant att du kun är ett ringe lerkar. Det är det. Men då må du icke glömma att i det lerkaret har Gud lagt sin skatt. Men vi har denna skatt i lerkar för att den rike kraft ska vara av Gud och icke av oss själv. Men vi är ju mest upptatt med lerkaret. Ja, som ung pastor du i världen, vad mycket kraft och sträv jag la ner på att däcka över spräckorna i lerkaret. Lerkaret var ju så skröpligt och jag trodde det var det som skulle bergas. Ja, skulle ha haft ett lerkar med mig, men tänkte att det här är ett gammalt lerkar och så är det nog en spräcker i det. Vi ska inte däcka över det. Det är väl försikra, bedehuset. Alltså Gud, han är världens största skraphandler. Han går runt i denna syndens och dödens söppelhau. Och så plockar han upp spruckne lerkar. Och det lerkaret, det är du. Och så i det lerkaret lägger han sitt lys. Och det lyset, det är evangeliet. Och ser du, det är genom spräckorna lyset blir synlig. Det är vid spräckorna nåden trär fram och uppenbares för människor. Gud vill göra känt vilken rikdom på härlighet du har i denna hemlighet, Kristus i dig. Tänk att Gud har vakt och lägger sitt lys, och det lyser det evangeliet. Och det har han lagt i lerkaret, och det är du. Vi må inte bli så jordbundet och stresset att vi inte längre har målet för våra ögne. Du ser, all svaghet, all nederlag, all brist, det kommer av det att vi inte längre har vårt fokus på Kristus. Vi ser icke hoppet om härlighet klart längre. Vi ser bara våra födelser och våra yttre omständigheter. Så ser vi på allt runt omkring oss. Och så därefter ser vi in i oss själv. Och då kan ju vem som helst bli knäckt. Och så glömmer vi att det är Kristus som är hemligheten. Vi må söka det som är där uppe, säger Paulus. Och söka, det fortäller alltså om något som inte går av sig själv. Det må sökas. Vår lyst och längsel må gå uppåt. Du ska huska, min vän, din frälser, han mistet icke livet. Han gav det för dig. Han mistet icke. Han gav det. Och när Kristus förkynnes bland oss bör vi också se till att han bor bland oss och att han får regera i våra hjärtar. Jag ska läsa något från andra Korinterbrevet här. Kapitel 8 tror jag det är. Yes. Andra Korinterbrevet 8:9. För dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde. Att han för deres skyld blev fattig då han var rik. För att dere vid hans fattigdom skulle bli rike. För dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde. Ja, gör vi det? Hurdan är det med dig? Känner du Herren Jesu Kristi nåde? Du ska huska att Guds nåde är det enaste hopp du har. Det är det. Det enda jag har inför den vita tronen. Det är en frälsad själ. Halleluja. Jag minns att jag hörde den sången första gång. Jag hade varit frälst i cirka 2 veckor. På jobben stod ju radion på och skrällade hela dagen. Men så mellan 12 och 1 så var det önskesanger och så var det alltid en underlig sang. Och jag hade just fått fred med min Gud och så plötsligt så brakade det ut i arbetslokalen. Det är enda som bär när allting annat vacklar. Ja. Och så kom verset, det enda jag har inför den vita tronen. Det är en frälsad själ. Och det bytte jag icke bort. Det är mer än allt vad denna världen kan tillby. Det ska vara säkert. Det är det. Bli i mig, har Jesus sagt, då du frukt kan bära. Ingen kan av egen makt leva till Guds ära. Bli i ham, då vill frukten växa fram. Men vi har denna skatt i lerkar, för att den rike kraft ska vara av Gud. Vad är det som är ditt fokus? I din tanke, i ditt hjärta och i ditt vittnesbörd, är det det skröpliga lerkaret? Eller är det Guds väldiga kraft? Detta lilla lyse mitt, det ska få skinne klart. Ta med dig den barnsangen och tygg på strofen. Icke störrelsen på lyset du har som kommer an, men la det få skinne klart. Blås det därför icke ut. Nej, jag ska ju icke uppsöka städer där man blåser ute. Och så helt till Jesus hämter mig skall det få skinne klart. Frälsaren kommer, härlige sommar. Väntar den trätte, längtande brud. Där får hon stige upp till Guds rike i för den vite skinnande skrud. Amen. Herre, vi tackar dig för Kristus i oss. Härlighetens hopp. Hjälp oss att ta vare på skatten. Hjälp oss att förstå att det är skatten som är poänget, icke lerkare. Och hjälp oss att icke bli så upptatt av att pynta på sprickorna i lerkare att vi skymmer skatten. Herre, skatten är nog. Den är det. Så därför ber vi, Herre, om att få vara slike lerkar, där du kan lägga ditt evangelium ned i oss och vi kan vara ett litet lys för någon. Amen.